Jag måste säga att jag blev fruktansvärt berörd av Emmas, vad hon delade med oss. Jag såg när hon gick på knä och bara tillbad. Jag håller inte alltid ögonen stängda när man sjunger, för det mesta, men ibland är det bra att se. Och jag måste säga att jag kan faktiskt identifiera mig med henne, att ibland kommer vi, precis som hon sa, som att det här vore bara en annan social klubb, men det är mer än det. Och då tänkte jag när Malin och Per och gänget började sjunga, jag tänkte, ni vet, vissa uttryck bland oss frikyrkliga och speciellt karismatiker, vissa uttryck har blivit så slitna så att vi vågar inte använda dem mer. Men när vi började lovsjunga så tänkte jag på det här ordet smörjelse, Guds närvaro. Och vi blir en annan social klubb utan det. Det blir vi. Och då tänkte jag bara på en sak. Jag ville bara säga tack till Malin och Per. Jag vill säga tack till Rune. Jag vill säga tack till Sofia och många andra som är med i det här oerhört betydelsefulla saken som tillbedjan och lovsången är. Vad skulle kyrkan vara utan det? Ja, men snackare finns överallt. Finns folk som pratar hur mycket som helst, men var är folk som tillber Gud? Och jag blev jätteglad. Det är intressant hur olika sånger talar till oss. När vi sjöng det där bara Jesus, så såg jag bara den där texten framför mig, Matteus 9 tror jag, förklaringsberget. Och lite händelse där, och så plötsligt så är det bara Jesus kvar. Ingen Mose, ingen Elia, inget annat, det är bara han. Och jag tror att det är det Gud håller på att göra bland oss och med oss. Han håller på att skala av saker som vi har klistrat på. Kommer att se lite grann, kommer ta lite i predikan samma sak. Men det är inte så bara när det är bara Jesus, eller hur? Det är då som fullheten kommer. Det är intressant, eller hur? Hör nu på visdomens ord. Varje gång vi lägger till något så skär vi från fullheten. Det här var bra. Eller vad säger du? Det här har jag aldrig sagt tidigare. Varje gång vi lägger till någonting till honom så skär vi från fullheten. I och med att vi vill ta plats av det som redan finns där. Så när vi går dit och tar den platsen så skär vi från fullheten. Ja, kära ni, det här skulle stått i Uppenbarelseboken 22 om det var på den tiden, men ni bekräftar inte det här, så det är bäst att jag fortsätter att predika här. Okej. Jag ska fortsätta där med bruden, och jag har faktiskt sagt att det kommer bli minst 10 predikningar eller något sånt, och det verkar vara som att det blir så. För er som inte har varit här från början, så för några veckor sedan började tala om Kristi brud och började tala om det här. Hur ser det här bruden ut? Hur känner man igen människor som tillhör det här skaran? Och förstå mig nu, jag försöker inte spela någon gud eller hans advokat här och säga vem som är det och vem som inte är det. Det vet Gud. Men jag tror ändå att det finns vissa tecken på oss kristna som visar att för någon är Jesus bara en formalitet, för någon är Jesus något mer än det, eller hur? Och vi talade om där bruden och började med några egenskaper som hon har. Jag nämner några som har nämnts och så tar vi några idag och avslutar med det, hur bruden är, hur hon ser ut. Och sen nästa gång kommer vi att fortsätta med något annat. Förresten bara säga, jag åker nu på torsdag till Serbien. Kommer Anton och Nejel kommer så småningom dit, och vi kommer att vara på en gång inne i södra Serbien bland zigenarfolket och i dessa församlingar. Ni får gärna be för oss. Det blir ganska tufft program i början, men jag gläds, och det är därför att det där folket, jag tror att Gud har något med det där folket. Och jag får hälsa till dem, eller hur? Ni vet hur de gör där i östländerna, vinkar när man ska ta hälsningar med sig. Och be för oss, de kommer 28 dit, och så kommer vi sen att åka också till Montenegro på en allkristen konferens som hålls en gång om året i Montenegro. Jag skickat något e-mail till några av er igår om ni har fått, och jag skrev så här att i Montenegro är allt på pionjärnivå fortfarande. Det är ett väldigt färskt land och ett väldigt färskt arbete när det gäller kristet arbete. Så det finns kanske allt som allt mellan 150 och 250 kristna. Kanske en av hårdaste länder faktiskt i hela Europa när det gäller evangeliet, om ni inte visste det. Och vi ska dit på en sån konferens där alla existerande grupper och församlingar finns. Så jag tycker det är väldigt bra. Be för det, därför att ni vet att fienden vill slå splittring på en gång. Jag tycker det är så tråkigt när sånt sker redan i början av något. Så be för oss att vi får förmedla något som blir till välsignelse där. Okej. Okay. Så nu går vi tillbaka till här där. Vi nämnde först att bruden är karakteriseras först och främst att hon är villig att vara en brud. När man viks så brukar man säga, när man tillfrågas vill du ta, så brukar man säga ja, eller hur? Så Gud tvingar sig aldrig på någon, utan han vill ha villiga hjärtan att vara en brud. Och sen går det vidare. Hon är villig att vara, att göra mer än plikt för Gud. Och då har vi sagt att det är att göra något för Gud. Det är inte att göra några superandliga saker, utan det handlar om att göra något för människor faktiskt. Jesus säger, när ni har gjort det som ni var tvungna att göra, så säg att vi är bara värdelösa tjänare, för att vi gjorde bara vår plikt. Och jag måste säga att genom alla åren jag har varit kristen, så har jag sett det här. Det är faktiskt sant. De som älskar Jesus av hela sina hjärtan, de är villiga att göra mer än plikt, både för sina syskon och för denna värld. De är villiga, med andra ord, att gå andra milen också. Nästa egenskap var att hon var vacker. Och inte vacker i det yttre, utan vacker på insidan. Jesus skönhet var det där som Johannes 1:14 säger. Han var full av nåd och sanning. Och jag tror att församlingen, skönhet och attraktivitet, består först och främst av dessa två saker. Att hålla sig till sanningen, oberoende hur obekväm den kan vara, både för mig personligt, för oss tillsammans, men inte enda sanningen, för att sanningen utan kärlek dödar. Men om vi har sanning och nåd, då är vi ett folk som är attraktiv, eller hur? Nästa egenskap var att hon var ren, hon var en jungfru. Hon delar inte sin kärlek med någon eller något, med inga samfund, med inga organisationer. Hon är trogen sin brudgum. Det betyder inte att man kan inte vara med någonstans, men i hjärtat är jag inte först och främst pingstvän, baptist, tronsvän, otronsvän eller något annat. I mitt hjärta är jag först överlåten till min brudgum. Paulus säger, jag längtar efter att förlova er med en enda man, och det är Kristus Jesus, ingen annan. Idag skulle jag vilja tala om två saker till och sen lägga, grädde på tårtan och avrunda vad den bruden då har för uppgift i denna värld. Idag vill jag tala om det här att hon är trogen sin brudgum. Hon är lojal till sin brudgum, bruden. Låt mig få gå och läsa till, gå till Rut 1 och börja med väldigt starka ord på en gång. 16-17 vers. Det står skrivet så här. Ni minns berättelsen när Naomi skulle återvända till Israel. Det är en fantastisk bok. Hon var gift med Elimelek, och då var det hungersnöd i Israel, och de åkte till Moab. Det är intressant. Elimelek betyder min Gud är konung. De bodde i Betlehem som betyder brödets hus. Naomi betyder Guds favorit eller något sånt. Och de behöver gå från brödets hus till hedna landet för att söka efter bröd. Och han säger, hej, jag heter min Gud är konung. Jag har inget att äta. Får jag komma till er hedningar och få lite bröd? Vilken absurd, eller hur? Men nu var det dags. Gud återupprättade sitt folk. Naomi vänder hem. Det finns bröd i Israel. Brödets hus har börjat bli igen det som det skulle vara. Då skulle jag våga säga så här. Det är på tiden att vi kyrkor blir igen det som vi borde och ska vara. Vi ska vara en plats där folk kan komma, dit folk kan komma och mata sin själ med goda rätter. Eller hur? Och om det ska bli goda rätter, då måste det vara bara Jesus och inte massa geggamoja som har smygit sig in i kyrkor. Okej. Rut säger till, eller vad heter det? Naomi säger till Rut och till den där andra tjejen att vända tillbaka. Men Rut säger till henne så här. Försök inte övertala mig att överge dig och vända tillbaka från dig. Till du, dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du bor vill också, där du dör vill jag också dö, och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig nu och i fortsättningen om något annat än döden kommer att skilja mig från dig. Otroliga ord. Kanske skulle vi ta den här texten vid vigseln, eller hur? Tänk att höra en brud som står där och säger de orden till sin brudgum. Speciellt i de tiderna när vi har så mycket skilsmässor och allt annat. Tänk att ha en brudgum som står där och säger detta till sin brud. Då skulle äktenskap fått sin riktiga mening. Min fru, jag vet inte om det var misstag eller om det var hjärtats grej, men hon har i sin ring dessa verser. Jag har försökt köra henne till Finland några gånger när vi var lite osans, men hon sa det står skrivet. Och förresten, det är bara förresten, hon fyller 58 idag och det är fint att ha en sån ung fru. Alla gåvor kan ni ge till mig. Okej. Det här är starka verser. Det här är verser och en bekännelse som uppenbarar ett hjärta som är lojal. Jag vet inte om jag vågar. Jag tror att jag nämnde för några veckor sedan det här. Jag ska absolut aldrig i mitt liv nämna namnet här. En mycket känd kristen profil som skrev av en av mest lästa böcker för kanske 30 år sedan i kristendom. Och som gav sitt liv på missionsfältet för Gud. Nu hörde jag att han har blivit någon flummig new ager och jag vet inte vad. Och då tänker man, hur är det möjligt, gode Gud? Jag står inte här och är säker på mig själv, tro mig. Det sista jag litar på i detta liv idag, det är jag själv. Men jag tänker bara, är det möjligt? Är det möjligt att överge en sån brudgum? Är det möjligt att inte vara lojal till en sån brudgum som har gett sitt liv för oss? Är det möjligt att församlingen ska överhuvudtaget någon gång fundera efter att blanda Jesus med Dalai Lama och allt annat skräp? Är det möjligt? Uppenbarligen är det möjligt för några som inte tror och tycker att det är något extraordinärt att vara Kristi brud på ett rätt sätt, inte på det där viset. Men en Kristi brud har en bekännelse till sin brudgum som är denna. Och jag ber med hela mitt hjärta, Gud ha nåd över mig att leva i det här hela mitt liv. Jag står inte här säker och uttalar mig bara så där. För att vi är såna vi människor. Att om vår brudgum är kanske lite tyst och välsignar inte oss med guld och silver, så många tar någon som välsignar med guld och silver. Men det handlar om att älska i nöd och lust, eller hur? Så hon var lojal i vers 10 i kapitel 3, så är hon där på Boas åker och hon plockar säd och hon är trogen och hon håller sig till sin plats på där åken. I vers 10 så säger i kapitel 3 Boas till henne så här. Välsignad vare du av Herren, min dotter. Du har nu gett ett större bevis på din kärlek än förut. Genom att du inte löpt efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Så frukta nu inte, min dotter, allt vad du ser vill jag göra dig. Till allt folket i min stad vet att du är en hederlig kvinna. Det här borde kungsängen veta om Skogakyrkan, det här borde kungsängen veta om arken, det här borde kungsängen veta om kyrkan, om baneret i bro, om alla och bro gemenskap på alla. Vårt samhälle borde veta om oss detta, att vi är så trofasta vår brudgum, så att de ser de där håller sig till sin Jesus och vacklar inte. För det är bara frågan om tiden och dagen när denna värld kommer att se att det är lönt att vara trogen sin brudgum. De kommer, låt mig få säga så här. Världen kommer aldrig att löpa efter en kyrka som skökar sig. Och som horar sig med andra gudar. Aldrig någonsin. De kanske kan löpa efter sån kyrka som blir liberal och som tror att hon ska klia öron på folk med populära trender för en kort tid, men aldrig kommer de att följa en sån kyrka. För att folk vet hur ogodaktiga de är, så kan ingen sudda bort Guds avbild i människan. Och Guds avbild i människan, oberoende hur mycket synd finns över det, vet vad en tro och ärlig och äkta kristen är. Det vet människor. Och det är därför det är så viktigt att vara lojal till sin brudgum, till Jesus och inget annat. Vem bryr sig om organisationer faktiskt? Vem bryr sig om alla dessa etiketter som några hittar på? Det enda som kommer att hålla i längden, det är när äktenskapet präglas av trofasthet, av lojalitet till den som har gett sitt liv för mig. Det är det enda. Okej, vi går vidare. Det finns och det fanns alltid sådana här människor i historien. Det fanns och det kommer att finnas. Pris för Gud. När Elia, profeten, var frestad att tro att han var den sista som älskade Jesus eller som älskade Gud, då kommer Gud och tröstar honom genom att säga: Elia, lugna dig, det finns några till. Det finns 7000 till. Som kanske inte syns som du, men deras hjärta har bevarats i lojalitet till sin brudgum. Och det är såna typer ser så här ut. Lyssna på det här. Första krönikaboken 11:15-19. En gång, det talas om Davids hjältar. Och jag tror att de är Davids hjältarna, det är egentligen brudförsamlingen. En gång drog 3 av de 30 förnämsta männen ned över klippan till David vid Adulams grotta, medan en avdelning filister hade slagit läger i Refaimsdalen. Men David var då på borgen, medan en filisteisk utpost fanns i Betlehem. Och David greps av begär och sa: ack, att någon ville ge mig vatten att dricka från brunnen vid Betlehems stadsport. Kära Gud, om jag var där, jag tror att jag skulle säga till David: hörde du, får lugna dig lite grann och dricka lite Ramlösa eller något som vi har här. Vad ska du med vatten från Betlehem när fienden är där? Och de sitter precis där vid porten och du vill att någon ska gå och hämta vatten åt dig. Men de här hjältarna, de var så lojala sin konung, lyssna vad de gjorde. De bröt sig igenom filisternas läger och hämtade vatten ur brunnen vid Betlehems stadsport. Och tog det och bar det till David. Är det här lojala killar? Lyssna nu på vad David gör. David är inte så många pastorer som skulle dricka vatten. Han förstår att det här hjältedåd som de utfärdade, han är inte värd denna lojalitet. Jag skulle vilja bara säga det här. Kanske behövs inte, men jag tror att det behövs. Ve pastorer och ledare som använder människornas lojalitet för sina egna syften. Ve ledare som lär folk att vara lojala till en förening och till en institution, istället för att undervisa dem att vara lojala endast honom som är den enda brudgummen. Det finns en tid, vänner, jag vågar säga det här, och den kommer snart, när alla ledare som binder folk till sina tjänster, till sina församlingar, till sina rörelser, kommer att bli diskvalificerade av Gud i det arbetet som behöver göras i denna tid. Vem ger mig rätt att använda någons lojalitet för egen ministry? Vem? Vem ger mig rätt att utnyttja folk till den milda grad att de blir utbrända? Vem? Gud bränner inte ut folk. Och låt mig få säga en sak. När du hör folk som lämnar en församling utbrända, då må du veta att det var inte Gud som gjorde det. Och då får man fråga sig, är det verkligen Gud som är huvudet i denna församling? Eller är det pastor som är huvudet? Och eventuellt hans hustru. Jag går vidare. Det står skrivet så här. När David fick vatten, så står det skrivet, han ville inte dricka det, utan han hällde det ut som ett drickoffer åt Herren. Jag minns en gång, jag kan inte skryta mycket med det här, men Gud har prövat mig ibland. Jag minns ett tillfälle, två tillfällen i mitt liv när jag testades i det här. En gång var det i Amerika, en annan gång vet jag inte var det var. Men i alla fall, jag var i en församling och predikade, en liten bönegrupp faktiskt, hos en broder som sammankallade några människor. Och efter tre pass av bibelstudier där, så kom han och gav mig $60. Jag visste, och jag såg hur han levde. Jag visste hur han var. Kommer aldrig glömma det. När jag fick de pengar i min hand, så var det så tydligt som jag pratar nu, en röst som säger till mig, Stojan, du är inte värd dessa pengar. Och jag visste den sekunden när jag fick dem att jag kommer aldrig att använda dem för egna syften. Han tog från sin mun. Han tog från sin fattigdom. Han tog från det som han inte hade och gav mig. Och jag visste att sån lojalitet är jag inte värd. Och sen var det en annan gång när en gammal gumma, en riktig gammal dam, kom och satte också pengar i min hand. Det kändes som att jag tog något heligt i min hand. Och jag sa, Gud, aldrig, aldrig. Jag skulle inte kunna köpa bröd för mig av dessa pengar. Det finns stunder när vi inte får ta det som ges åt oss. Det finns stunder, som Mahalia Jackson sa, när de frågade henne, hur klarar du av det här uppmärksamheten? Och då sa hon, när jag får en blomma så förmedlar jag det bara vidare till Jesus. Och man kanske gör det inte synligt, men i sitt hjärta måste man göra det. Jag tror att Gud är ute efter att skapa en lojalitet i våra liv, i våra hjärtan, som inte vacklar. En lojalitet som är endast till honom. Och han kommer att se till att sådana herdar leder det här brudförsamlingen. Hör ni vad jag säger? Han kommer att se till att sådana herdar som David kommer att leda den brudförsamlingen. För vi kommer så småningom att komma till de här enuckerna, som endast de kan handskas med brudförsamlingen. De som sätter aldrig sina händer på bruden, och inte på hennes plånbok heller. Lojaliteten av bruden, brudens lojalitet går till brudgummen och till inget och ingen annan. Nästa egenskap. Och det är att bruden är vanligtvis väldigt rik och väldigt begåvad. Oj, Stojan. Är du säker att du vet vad du ser? Jo, jag är fullständigt säker på vad jag ser. Hon är mycket rik. Sen tänker kanske vi på en gång på pengar, va? Även det. Men låt oss se vad hon är rik på då. Vi tittar i första Moseboken, den texten vi började med. 24 kapitlet, och ni minns när fader Abraham skickade sin tjänare att hitta bruden åt sin son Isak. Och vad skickade fader Abraham med sin tjänare? 200 spänn. Och sa, om du hittar henne så köp lite godis till henne. Nej, lyssna vad det står skrivet i vers 10. Tjänaren tog med sig av sin herres kameler, 10 av sin herres kameler, och drog iväg med all slags dyrbara gåvor från sin herre. Han stod upp och drog iväg till Nahors stad i Aram Naharaim. Vilka gåvor? Alla slags dyrbara gåvor tog han med sig. För att bruden ska få det. Hans son var den rikaste mannens son. Är inte Jesus faderns son? Bör vi säga att det äger hela världen? Ska hans brud vara fattig? Nej, hans brud är rik och rik begåvad. Låt oss titta i vers 22 också här. Samma kapitlet så står det skrivet så här. Och när alla kamelerna hade druckit tog mannen fram en näsring av guld. Halv sikel i vikt, det är 4,30 kilo. Nej, jag vet inte, men det är jättemycket, det är inte 4 kilo. Och han gav det till henne och började smycka henne med massa dyrbara gåvor. Låt oss titta i första Korintierbrevet. Första Korintierbrevet, kapitel 1, verserna 5-7. Genom honom, säger Paulus till korinterna, genom honom har ni blivit rika på allt. Allt slags tal och allt slags kunskap. Genom honom har ni blivit rika på allt, säger Paulus. Allt slags tal och allt slags kunskap. Till vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på vår Herre Krist, Jesus Kristus, och ska uppenbaras. Okej, vad säger Paulus? Paulus säger till korinterna, ingenting av det ni behöver medan vi väntar på att Jesus ska återkomma. Ingenting saknas. Och jag tror att Bibeln menar det som den säger, att det är ingenting som saknas. Om man skulle bara nämna alla andliga gåvor som Bibeln beskriver, behövs mer än dessa 9 gåvor? Knappast. Visdom som ingen annan har. Kraften att resa upp döda. Kunskapen att ge råd i situationer som ingen annan har råd att ge. Behöver världen något sånt? Jo. Vem är det då? Ja, det är Kristi brud. Det är Kristi församling. Det är Guds folk. Sådana är vi enligt Bibeln. Okej. Esters bok 2. Esters bok 2. Läser det också. Det står skrivet så här. Kapitel 2, vers 9. Ester, en oansenlig kvinna, en tjej utan mamma och pappa. Hennes morbror tog hand om henne, reste upp henne. En profet vakade över henne. Det är också en predikan för sig. De som vakar över bruden, det är profeter. För de vet vad hon ska leva i och hur hon ska vara. Och då står det skrivet i vers 9. Så här. Och flickan behagade honom och fann nåd inför honom. Därför skyndade han att ge henne vad som var nödvändigt för hennes beredelse. Likaså den mat hon skulle ha, samtidigt att ge henne från kungahuset de 7 tärnor som utsågs åt henne. Ni vet, när jag tror att det är så här. Jag tror att när Gud hittar ett brudhjärta, då skyndar han på att ge den personen allt vad som behövs. För att den personen ska i sin personlighet och den begåvning som hon har kunna vara en representant för Jesus i sin omgivning. Gud håller inget undan. Undan håller ingenting. Han vill ge oss allt vad vi behöver för att kunna vara den brudförsamlingen. I vers 13 står det skrivet också. När alltså en kvinna gick in till kungen, då fick hon ta med sig från kvinnohuset och till kungahuset allt vad hon begärde. Jag menar, gode Gud. Tänk att vara brud till en sån man som säger, vad vill du ha? Och så säger du vad du vill ha. Och han säger, här är det. Och nu, låt mig få nu bara avsluta det här med några verser till och några tankar till. Jag tror att det här som vi har missat i den moderna kyrkan, om man ska kalla den så. Vi har importerat de glamorösa saker från världen, och vi har trott att genom att importera detta att vi kommer att vara attraktiva för världen. Men det är av hans fullhet som vi har fått del. Av hans nåd har vi fått nåd, ut över nåd. Och då tänker jag så här, det vet vi allihopa. Varje gång församlingen, jag talar i stort om församlingen, men det gäller oss var och en individuellt. Varje gång församlingen börjar importera det som är bäst i världen till sig, så förlorar vi. Det är i samma bemärkelse som det där, när vi lägger till fullheten, så fullheten beskäls. Så beskäls fullheten. Så visst har vi importerat massa saker till församlingarna idag. När jag ser på församlingar idag i Sverige, frikyrkoförsamlingar, det finns så mycket saker i frikyrkoförsamlingen som inte har någonting att göra med den boken. Så det är förskräckligt. Man kan höra predikningar där Jesus inte ens nämns. Det är psykologi och det är mentorer till höger och vänster, men vi är sjukare och sjukare. Vad begärde hon? Vad begärde denna Ester då? Lyssna vad som står skrivet i vers 15. Då nu turen i kapitel 2, då nu turen att gå in till kungen kom till Ester, dotter till Abihail, farbroder till Mordokai, som hade tagit henne som sin dotter, begärde hon ingenting annat än det som kungens hovman eller enuken Hegai, kvinnovaktaren, rådde henne till. Och Ester fann nåd för alla ögon som såg henne. Okej, låt oss stanna en stund här. Hegai betyder mina meditationer. Vem skickar fadern ut för att samla bruden idag? Är det inte den helige ande han skickade ut? Är det inte den helige ande som rovar över varje person och mediterar över var och en av oss för att se om hjärtat är brudhjärta? Är det inte den helige ande som vet vad jag behöver i en given stund för att vara där bruden? Är det inte den helige ande? Visst är det han. Okej, vänner, igen och igen. Stojan, kan du inte sluta säga det? Åtminstone här i församlingen har du sagt det många gånger. Då har jag en enkel fråga. Ska vi inte, och det tror jag att vi vill, så jag ser inte det för att piska oss eller något, men jag tror nästan att det är så här. Alla de här yttre grejer som vi har dragit in i ett möte, är det inte så att vi kanske måste överge vissa saker för att den helige ande ska ge oss det som vi behöver i ett möte? Vad behöver vi då i ett möte? Ett fantastiskt program? Nej. Vad behöver vi då? Jag tror att vi behöver endast två saker. Eller tre högst. Okej? Okay? Vi behöver Yves Roche. Så att ni systrarna blir så där lysande. Och vi grabbar, vi behöver någon sån där bicepsplats där vi kan vara Schwarzenegger. Ja, okej. Vad behöver vi då? Jag tror att vi behöver följande. Först och främst behöver vi det här ordet som grunden för allt vad vi gör. Sen behöver vi hjärtan som är fria och villiga att höra och se vad den helige ande gör. Tänk på ett ord. Salomon säger så här. Att ibland säger han att det är bättre att vara i sorgens hus än i glädjehus. Eller glädjens hus. Det är bättre självklart än i glädjehuset. Men vi kanske skulle behöva gråta efter Emmas vittnesbörd. Vi kanske skulle behöva riva sönder våra kläder och slänga oss på golvet och gråta faktiskt. Jag ser inte att vi kan prestera det. Men jag ser bara en sak. Ibland vet jag inte vad Guds ande vill. Men om öppna hjärtan finns så kan han röra vid vem som helst för att ta fram vad han vill. Frågan är om vi känner igen det. Så, vi behöver Guds ord. Vi behöver villiga hjärtan och öppna hjärtan. Och så behöver vi helig ande. Och Ester frågade inte om massa krumelurer. Hon litade på den helige ande, så att säga, på Hegai. Och sa, du vet bäst vad kungen gillar. Hallå? Hegai visste vilken typ av kvinna hans kung gillade. Den helige ande är den enda som utrensakar fadern och hans innersta, eller hur? Det står skrivet att ingen vet vad som finns i Gud förutom hans ande. Ingen som vet vad som finns i människa förutom hennes ande. Tänk att komma i den enkelheten och friheten som är så rik. Jag tänker bara på förra söndagen när vi fick dessa enkla kunskapens ord av några människor. Så många blev uppmuntrade och välsignade. Gud vill göra det. Gud vill göra det. Och han gör det genom att bruden har förtroende för Guds ande och säger, jag vill inte ha något annat än det som du ger. Och man kan faktiskt lära sig detta. Man kan lära sig att säga nej till mest glamurösa förslag och mötena om de inte är i linje med det vad Gud vill göra. Man kan lära sig att säga nej till världens bästa predikant om något annat är på gång här. Jag var på G nästan att säga till Malin, fortsätt, vad ska jag komma fram hit? Hoppas att det inte förgäves. Okej, okay. Så Herren vill befria oss från allt annat och börja komma tillbaka till den enkelheten som den helige ande bejakar och som den helige ande står för. Lyssna på den här texten. Andra Moseboken 33. Och verserna 56. De är på väg ut ur Egypten till löftets landet. Och det går fort för Guds folk att likna världen. Det går fort för Guds folk att adoptera det som världen gillar och som är fantastiskt i världen. Kan jag fråga, har vi haft någon gång i historien mer doktorer i teologi än vi har idag? Har vi haft mer pampiga namn i Guds församling som ledare än vi har idag? Har vi haft mindre kraft i historien än idag? Har vi haft flera bibelskolor som inte tror på Gud ens idag än idag? Jag vågar inte ens föreslå till några av oss söka pastorstjänst. Jag är så glad att ni har liksom bundit mig här. För att skulle jag söka någonstans så får jag inget jobb. Jag har sagt det redan tidigare, så okej. 33. Vers 33. Och jag menar kapitel 33 och vers 4. Jag måste läsa från början. 1-5. Och Herren sa till Mose, upp, dra iväg härifrån med folket som du har fört upp ur Egyptens land och bege dig till det land som jag har med ed lovat åt Abraham, Isak och Jakob. När jag sa, och din sed ska jag ge dig. Jag ska sända en ängel framför dig och förjaga kananéerna, amoréerna, hetiterna, persienerna, ja, periserna, hevierna och jebuserna, för att du må komma till ett land som flyter av mjölk och honung. Ty eftersom du är ett hårdnackat folk vill jag inte själv dra upp med dig, jag kunde då förgöra dig under vägen. Inga roliga ord. Tänk om brudgummen säger till sin brud, ja, egentligen skulle jag kunna förgöra dig. Så, usch, nej. Så, lyssna nu. När folket hörde detta stränga tal blev de sorgsna och ingen tog sina smycken på sig. De hade mycket guld. De hade mycket smycken från Egypten. Och de började sätta smycken på sig. Och då säger han, Herren sa till Mose, säg till Israels barn, ni är ett hårdnackat folk. Om jag endast ett ögonblick drog med dig, skulle jag förgöra dig. Men lägg nu av dina smycken, så vill jag se till vad jag ska göra med dig. så tog då Israels barn av sig sina smycken och var och en, och var utan dem allt ifrån vistelsen vid Horebsberg. Okej, kära systrar. Jag tänker inte självklart prata om smycken här. Det får Gud och ni avgöra. Det finns andra smycken i vår tid. Det värsta smycken som hindrar bruden att komma fram, vet ni vad det är? Det är religiöst beteende. Det är det absolut värsta smycken som finns. Halleluja, underbart, halleluja, fribroder. Och hur är det? Det är bara fint, halleluja, och alltid halleluja och halleluja. Så vågar man vara, man vågar inte vara äkta, man vågar inte gråta, man vågar inte visa svaghet. Man vågar inte ens använda ett normalt språk. Och man klär sig i ett religiöst beteende som ekar tomhet, för att Gud välsignar aldrig smycken. Gud välsignar endast rena hjärtan. Slut med två verser. Psaltaren 51, vers 8. Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då vishet i mitt innersta. Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då vishet i mitt innersta. Och sen ber David efter det. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Herre bruden. Villig att vara brud. Villig att göra mer än plikt. Underbar, vacker på insidan. Ren. Och inte har några andra lojaliteter än till sin brudgum. Och rikt begåvad med allt som behövs. För att inte behöva skämmas att hon är gift med världens rikaste man. Och det är Gud själv. Hur blir effekten av sån brud? Sista versen. Tror vi att sån brud kan göra lite påverkan på samhället? Syskon. Hörrni, innan jag läser det här sista vackra ordet. Det är bäst att jag säger det. Jag ber om ursäkt om jag i min ivrighet har sagt vissa saker som några av er blev kanske undrande. Varför säger han så där, pastor och hans fru och så där? Jag tänker inte på något speciellt. Nu gör jag saken värre, eller hur? Men jag vill bara försäkra er här att jag vill säga vad jag tror att jag behöver säga och vågar säga. Jag bör inte be om ursäkt egentligen, men jag vill att ni ska veta att jag vill inte vara sarkastisk, ironisk. Och slå under bältet och så vidare och så vidare. Okej? Tack. Nu avslutar jag med något bättre än det här. Apostlagärningarna 2, vers 47. Hur var sån församling i samhället? Vad tyckte folk om den? Det står skrivet så här. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, förutom Expressen och Sturmark och Vänsterpartiet och Humanisterna. Nej, jag tror faktiskt att en äkta församling kommer att bli omtyckt även av dem. Ärligt sagt. Inte genom att vi ska spela alla till behag, nej. Utan genom att hålla oss till brudgummens sanningen och nåden, och då känner folk igen det. Jag tror förresten, jag vet inte om jag tror riktigt, men den tanke kom till mig om denna fina människan Sturmark, att det är en Saul som Gud kommer att göra till Paulus. Amen. Är det omöjligt? Nej. Det finns en annan man som jag inte ska nämna namn i. Det fanns en annan man i vår politiska värld här i landet som en gång i tiden gjorde något på Rosenbad och som idag samarbetar med vissa kristna ledare på ett väldigt fint sätt. Gud kan. Okej, här är brudens situation då och vad hon betyder för samhället. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Underbart. Amen.